Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallå, hallå.
Hallå, hallå.
Har du soundcheckat eller?
Checkat och klart.
Checkat och klart. Checkat och klart. Det rullar.
Jaha, absolut. Ja,
då vill vi, ja. Då vill vi verkligen gratulera er konservativa 4 meter lyssnare som inte tycker om när jag och Fritte gör konstiga, spexiga avsteg från rutinen att, genom att livepodda eller bjuda in Johan Hurtig och Jonas Strandberg och göra en mashup. Mm. Det här är ett helt vanligt avsnitt av 4 meter.
Vi sitter som vanligt i din lokal. Du har som vanligt en snygg skjorta på dig. Ja, jag är den jag är. Med allt vad det innebär.
Du är så snygg ändå.
Ja, tack. Jag känner att jag har lite Kalle Wahlström-kropp faktiskt. Jag har så här högt skurna jeans. Du vet Kalle Zackari Wahlström.
Ja.
Han har ofta så här någon lite old school t-shirt och ett par högt skurna jeans.
Ja, det har inte jag tänkt på.
Det gäller för övrigt hans fru också, Britta Zackari. Ja. Hon har också väldigt sådana här mamma jeans ofta.
Men det är ju mer kvinnligt sådär med högt skurna jeans med långa fickor på bak på rumpan.
Mm.
Men jag har faktiskt börjat med, jag hade en lång period med jeans som gick nästan ända nere vid skärtskåran sådär. För att det var ansågs snyggt. Men vad glad jag var när jag äntligen kunde dra på mig på jeans som man knäpper precis under naveln.
Mm.
Det här med magen blir inte samma problem längre för den trycks in liksom av jeansen.
Det är underbart.
Ja.
Och så lite stretch i jeansen bara.
Men jag har inte överhuvudtaget speciellt mycket relation till Kalle Zackari Wahlström.
Nej, men det kanske inte är ett hushållsnamn på det sättet. Han är ju känd för att han är ju, dels är han ju Erik Hags bror.
Just det.
Eller Erik Hag. Jo, heter han Erik Hag?
Ja,
ja heter Erik Hag. Heter han det?
Erik Hag, jag vill kanske just nu mest för att
heter
han är Kalle Zackari Wahlströms bror.
Ja. Men Kalle var ju, han, de är väl halvbröder tror jag. Men han har ju smugit sig fram lite grann och gjort en del serier på, både på SVT på Tjocken och även på webben.
Han har gjort med Tjocken, Tjock-TV.
Tjock-TV.
Okay.
Det var ett uttryck jag myntade precis nu.
Det känns som att om det är någon som skulle kunna göra ett TV-program som heter Tjock-TV och som handlar om träning så är det Kalle Zackari Wahlström.
Precis, nu. Det är kongenialt på det sättet. Nej, men han gjorde faktiskt ett avsnitt som handlade om att röra på sig. Han var i en skola där han växte upp i Ösmo utanför Nynäshamn. Där för övrigt Martin Soneby också bodde innan han flyttade till Lidingö. Det är ju kul för alla som undrar vad olika så här halvkändisar växte upp.
Jag tror det finns 3 kända personer från Ösmo. Mm. Eller 4 om man räknar med Erik Hag också.
Mm.
Det är Martin Soneby, Kalle Zackari Wahlström, Erik Hag och Tova Magnusson.
Okej. Skådespelerskan. Men fan, det är ganska stark kvartett. Ja.
Du, jag tror fan, men nu är jag ute på Halis. Men Eva Dahlgren tror jag är från Ösmo.
Fan, det blir bara starkare och starkare.
Ja, alltså, Ösmo har liksom fler kändisar per capita än Los Angeles.
Ja, precis. Lilla LA som det kallas. Ja. De har ju samma så här, etniska profil också. Men det är mycket latinos i Ösmo, va? Vatos Locos och
sådana. Alltså Cribs och
olika gäng. Precis.
Ja. Gängkulturen från Ösman är spridits ner till Nynäshamn och där är den mycket värre, mycket råare. I Ösman är fortfarande en viss elegans.
Men det är mycket mäxare med så här väldigt välstrukna vita t-shirts.
Ja, ja. Och bara knapp och har så här lamberskjorta, knäpp bara en knapp längst upp.
Mm, just det, precis.
Ja.
Strypknäpp.
Heter det?
Nej, jag myntar det uttrycket nu. Men du, jag myntar mycket uttryck.
Ja,
nu för tiden.
Ja, du känns som att du är fjädrande på steget.
Ja, men jag är ju egentligen inte det, men jag blev det när jag kom in hit. Ja. Det är väl den här terapifunktionen som den här podden har.
Ja.
Alltså det blir lite lökigt där, men jag tycker varje gång jag kommer hit varje fredag och det är jävligt trevligt att träffa dig och jag vet att det här kommer gå ut, att det är folk som lyssnar på det här och som uppskattar det här samtalet. Och, ja, men det är energigivande helt enkelt.
Ja, jag håller med. Ja. Och jag tycker också att nu har vi nog varit väldigt duktiga på att hålla just den här tiden, att det är fredag eftermiddag när vi spelar in, vilket gör att podden blir mer blir förknippad med fritid än arbetstid. Så det här är det sista både du och jag gör innan det stora fredagsmyset.
Ja, men det är perfekt. Och jag ska också erkänna att jag tog ett litet glas rödvin på jobbet.
Du gjorde det?
Ja, det fanns en öppnad bag-in-box i ett skåp. Så då tog jag en liten, vet, som man gör, man tar en liten skål chips och ställer vid sin plats. Och sen tar man ett litet så här dricksglas från Ikea med rödvin. Och så sitter man och smuttar och så chipsar man lite grann. Så att jag klippte en annan podd.
Fan vad mysigt. Ja. Riktigt mysigt. Ja. Så ska jag nog börja leva mer och mer nu från nu 50 fram till när liksom den stora mörka draperiet dras ner någonstans vid 85.
Ja, men det tycker jag verkligen ska göra. Det finns ingen anledning att inte hälla upp en liten skål med chips och ett litet glas rödvin på fredags eftermiddag.
Nej, verkligen inte. Mm. Men jag märker också att jag blir allt mer ölsugen ju äldre jag blir. Och att det spelar ingen roll om jag är ensam eller om jag har sällskapet. Så fort jag går förbi ett ställe med liksom så här irländsk guldmåleri och grönt så vill jag gå in och ta en liten öl. Mm. Sitta för mig själv.
Ja, men gör du det någon gång då?
Det händer väldigt sällan.
Ja. Men, är det lutheranska i det? Eller tänker du att om jag dricker en öl så blir min produktivitet sämre? Eller?
Ja, det är väl framförallt, kanske inte produktiviteten, men att det är dåligt för kroppen. Alltså, att jag tänker mycket på det.
Eller också att du kommer bli kidnappad av en liten sån här grön irländsk tomte. Leprechaun.
Ja, någon sån som sen blev Grinchen när det kom över till amerikansk kulturkontext.
Ja, ungefär,
ja. Ja, jag fattar. Ja. Eller att man blir indragen i någon slags konstig politisk diskussion med någon IRA-snubb och plötsligt sitter man i bakluckan på en van på väg till något skotskt högland där man ska bli skenavrättad och sen ska man ligga med en kille.
On the way between Belfast and Derry. Nej, men
varför hamnar jag i Skottland för?
Ja, därför att det finns många irländsk besläktade i Skottland också. Ja. Det var ju många irländare som flyttade till Skottland och jobbade i industrin där.
Var det?
Ja. Det är därför det finns då Celtic.
Skottland kanske för lilla New Jersey.
Ja, precis. Men Celtic, fotbollslaget Celtic är ju då det katolska laget, irländsk förknippade laget i Glasgow. Och Hibernians är det katolskt irländskt förknippade laget i Edinburgh.
Jaha.
Och de två andra lagen är då Hearts of Midlothian som är det protestantiska laget i Edinburgh och Glasgow Rangers då i Glasgow.
Då fattar man lite att vilka hatmatcher det är när de möts, att det är liksom mer än fotboll som står på spel.
Det är mycket hatmatcher hela tiden.
Ja. Mm. Men du, jag tänkte jag skulle återvända till det här med att dricka öl på egen hand.
Mm.
För som jag sa sen tidigare, det har nog egentligen mest framför att det handlat om att jag inte vill göra det för att det känns så ensamt. Men ju äldre jag blir så njuter jag mer och mer av det. Och nu så hade jag inget val i början på veckan. Här, för jag,
du var tvingad att gå in själv och dricka öl på pub.
Jag var det. För det var så att jag har varit 3 dagar i Linköping.
Ja, då förstår
Linköping.
Jag.
Ja. Och gjort skolbesök, träffat skolbarn och pratat om knyckers. Mm. Och det innebär att jag har jobbat 2-3 timmar på förmiddagen i olika skolor. Och sen har jag jobbat med annat. Och sen har jag då haft en hel kväll att slå ihjäl. Mm. Och bott på ett ganska deprimerande hotell, Stångån hotell nere vid Järnvägsgatan. Det är faktiskt ganska deppigt.
Mm. Men det är inte de som har den restaurangen Stångsmagasin? Eller? Nej.
Nej, ingen restaurang.
Nej.
Det är liksom så mycket ett miljonprogramshus som det kan vara med mögelskador och en bufflig hotelldirektör som försöker att skruva i glödlampor och någon receptionist som de nog har typ kidnappat in.
Det känns som att de mycket detaljkänsla.
Anders Barring, ett gäng byggarbetare, några offer för trafficking.
Det var Fawlty Towers i Ukraina.
Ja, det var det. Det var precis det. Alltså, Ukraina, jag har inte riktigt den negativa konnotationen med Ukraina. Men
har inte sett Tjernobyl eller?
Jag tyckte att de löste situationen på ett bra sätt.
Så deppigt var det inte.
Nej, de kunde ha gjort det deppigare.
Ja, faktiskt.
De var ju ändå, de var ju ändå doers.
Ja,
det var ju inte så att de bara lutade sig tillbaka. Ja. Det var inte så. Men jag tänker så här, Fawlty Towers i Vitryssland.
Mm.
Jag tycker det känns än deppigare.
Ja, det är det nog antagligen.
Ja. Vilket fall som helst så då blev det så att jag var tvungen att äta mat. Och gick ut. Och första kvällen satt jag mig på en irländsk pub som ligger på Ågatan. Och jag njöt någon som fruktansvärt av att sitta där och äta min hamburgertallrik och sen dricka olika sorters öl som jag beställde i olika sorter. Och jag satt i ett hörn så här perfekt, så jag hade liksom lite utsikt över lokalen och det fanns inte sportmässigt att jag känner mig ensam.
Du vet att Visit Linköping kommer klippa ut det här partiet och lägga upp i sin nästa reklamkampanj för Linköping.
Och det var verkligen så jävla trevligt. Och så, och
lyssna nu vad Anders Farring säger då. Hur fint är Linköping?
Där satt den. Hur fint är Linköping? Ja, men då stod det en sån ölheroinist vid baren. Alltså en kille som ser ut som en heroinist men som kommer ner i det goa bara med hjälp av öl. Och bläddrade sin mobil och bara drack öl efter. Hon såg för övrigt dagen därpå på Stora torget vimlandes över. Och sen satt det fyra herrar av typen tjänsteman på Saab, nu pensionär, med intresse för flaskskepp. Ett bord, trevligt.
Du nailade personlighetstypen väldigt precis.
Och jag satt i ett hörn med min hamburgertallrik som var god. Fan hette stället typ Black and Brown Inn, typ. Och så satt jag där med mina olika öl som jag beställde in och en sprillans ny kriminalroman av Dennis Lehane. Fruktansvärt mysigt var det.
Wow.
Ja, och sen hade jag fått tips om att det finns ett ställe för hipsters i hela Linköping.
The Klomp?
Nej, inte The Klomp. Jag tror inte att det är hipstrigt med holländska köket. Nej. Förutom med din hjärna.
Men jag tänkte att det kanske är hipstrigt för att det är ett holländskt kök. Förstår jag menar?
Ja, jag fattar. Ja.
Okej, vad heter det här?
Det heter Backen.
Backen, okay.
Backen, och det är ett ölcafé. Ölcaféet Backen. De hade många olika sorters öl och sen så hade de smörrebröd.
Är det Backen eller Backen?
Jag vet inte. Jag tror att det kanske är Backen för att det var mycket öl på butelj. Väldigt, väldigt trevligt. Där satt nog unga universitetsanställda, det vill säga universitetsadjunkter, företrädesvis män med ett intresse för britpop och fågelskådning och diskuterade skägg, olja och typ så här, hur blir det nu när första barnet kommer. Och jag slog mig ner där och köpte olika sorters öl och drack, käkade smörrebröd och hade en Dennis Lehane.
Dennis Lehane, du hängde med?
Hängde med för jag hade inte läst ut den.
Dennis Lehane är liksom den gemensamma
hand i hand med länk. Dennis Lehane i Linköping. Och det var också
Lehaneköping. Var det där ett lågvattenmärke?
Nej, det var bra. Ja. Det var ju briljant.
Du är alltför snäll.
Jag tycker det är så svårt med östgötadialekt. Lehaneköping.
Det låter nästan såhär. Dennis Lehaneköping.
Dennis Lehaneköping.
Lehane.
Det var en kille som jag hängde med veckan innan som heter Jonas som jag träffade utanför Mjölby som var biodlare och pizzabagare som tipsade om det här Backen. Vilket fall som helst så satt jag där och njöt och vid ett bord och nu sitter du och gäspar.
Ja, men jag nickade ju samtidigt.
Det gör ingenting. Jag gillar transparensen i att jag säger att du gäspar. Jag fick tänka på att det finns, eftersom väldigt många lyssnar på 4 meter när de ska gå och lägga sig, att de kanske somnar in till det här marandet. Vilket fall som helst så satt jag där och med bord för 4, men jag satt själv. Och så kommer den coola killen som har stället fram och säger, du kan flätta på dig. För det kommer ett sällskap om 4. Är det okej om du kan sätta det i fönstret? Och då satt jag mig där och tittade upp på det här sällskapet om 4. Och då var det en kompis till mig från Stockholm som var en av dem i det sällskapet.
Coolt.
Så jävla coolt.
Ja, men du gick du fram till dem då?
Nej, då pratade vi jättelänge och drack öl.
Ja,
då blev det en öl. Jag gick fram. Jag hade bara flyttat mig 1 meter till bord. Okay. Så jag satt kvar. Ja. Sen pratade vi jättelänge och drack öl. Så det blev det som en vanlig utekväll.
Fantastiskt.
Så två ensamma kvällar blev en utekväll med en kompis.
Men gjorde du det då, en grej av det till han som ägde stället? Att, men du, så kolla nu, du körde bort mig. Kolla nu då, nu sitter jag här ändå och pratar med dem. Du kanske var lite överilad. Du kanske skulle väntat med att köra bort mig tills du såg om vi var kompisar eller inte.
Nu får det låta som att jag befann mig på en dålig plats i livet och att det där var liksom droppen. Men jag var på en sån otroligt bra plats i livet. Så han hade kunnat sagt till mig, du kan sätta dig utanför på gatan. Och jag hade fortfarande varit
glad. Kan du sitta utanför på gatan och kom ihåg att du inte får röka där?
Jag gick ut och rökte faktiskt.
Okay. På gatan. Alltså bara lite på behörigt avstånd. Ja. Det är så jävla sjuk den här nya röklagen.
Ja, den är helt sjuk.
Den är sjuk. Så jävla sjuk. Ja. Alltså, det är så sjukt. För på Skånegatan där jag bor så finns det några ställen där det är jättemycket folk som dricker öl på andra sidan gatan. Mm. Och sen finns några ställen på Mingelsida gatan också, men lite mindre, för lite färre ställen.
Mm.
Men så det har ju fått till, då till följd att de som ska röka som är på det stället, då går de över gatan och så står de och röker utanför vår port istället. Ja. Eller liksom lite längre bort, närmare Petsans. Alltså, det är så jävla hål i huvudet lagen. Det är så fruktansvärt dumt. Alltså, så att de som bor i de bostäderna som inte ens får någon hyra då av den här restaurangen, de får in den här passiva röken i sina lägenheter.
Ja. Men om det är, alltså, rökning inomhusförbudet, det är väl acceptabelt. Det är ju, men det här är ju så dumt så att om det finns det borde ju faktiskt gå att ändra på den lagen. Om det är någon lag som ett folkligt motstånd skulle kunna ändra på, så är det väl den här lagen. För det är precis det som du säger. Det är nästan som att folk vid en uteservering på sida A går ut och ställer sig utanför uteserveringen på sida B. Mm. För de har inte, betalar inte notan på den restaurangen, så det gäller inte lagen där.
Nej.
Nej, du har verkligen rätt i det.
Ja, det är ju en lag som ingen har tänkt på konsekvenserna av. Det, därför att de som har skrivit den lagen och de som ska upprätthålla den lagen, de har liksom ingen verklighetsförankring. De sitter aldrig på en utservering och röker.
Nej. De sitter på i en sån här rökfutt i kanslihuset, i den här konstiga glasbron mellan kanslihuset och riksdagshuset. Då sitter de och röker.
Mm.
Och drar sig till minnes en gång när de åkte hiss med Birgit Friggebo. De gamla riksdagsmän. Yeah. Det känns som att riksdagsmän tappar partitillhörighet så fort de går in i riksdagshuset.
Jag menar att de har blivit ett enda stort kompisgäng.
De blir bara som ett enda stort kompisgäng som hittar på att löka lagar.
Mm. Ja, men det ligger mycket i det.
Ja.
Mm.
Och sen så positionerar de sig gemensamt mot det nya småpartiet, typ Sverigedemokraterna eller vad det nu kan vara.
Ja.
Som får sitta själva i matsalen. Alla andra bara klumpar ihop sig. Moderatkvinnor och sossekvinnor och vänsterpartistkvinnor.
Det är mobbing fan.
Ja. Jag tror att det finns två gäng bland kvinnor i riksdagshuset. Det är lite mindre Vamlenbolaget-gänget och lite större Gudrun Sjödén-gänget.
Men det finns ju ett sånt där tufft dräktgäng också med Skyttedal och alla de andra KD-tjejerna.
Ja, självklart.
De har ju lite mera, kanske de köper någon Karin Rodebjerg-dräkt och
ja,
sånt.
Ja, verkligen. Rodebjerg, ja.
Mm.
Fast Rodebjerg känns mer Centern, skulle jag säga.
Gör det? Ja, Annie Lööf Rodebjerg, tror jag.
Annie Lööf känns väldigt Rodebjerg. Mm. Maud Olofsson, Vamlingbolaget.
Ja, har du sett henne?
Ja, jag såg henne i butiken på Gotland. Mm. Maud Olofsson. Alla bara, Maud Olofsson är där inne.
Mm.
Men det känns som att Annie Lööf...
Så du gick genast fram till Maud Olofsson och slet plagget ifrån henne. Sådär. Ja. Du, jag har inte glömt Nuon-affären. Du ska inte handla här.
Mm. Vad kostar den klänningen? 50 miljoner euro!
Det är 80 miljarder euro vill jag ha för den här klänningen.
Var det 80 miljarder de brände?
Jag tror att de brände 80 miljarder euro.
Nej, men alltså man skulle klä...
Jag har inte glömt Maud Olofsson, kan jag säga.
Nej, inte
jag. Alltså jag har inte glömt hennes oförrätter mot Sverige. Hon har dodgat det där alltså.
Ja, det var...
Att hon bara så här i så här härliga Helenius intervjuer och Skavlan efter, att hon bara skrattar bort det liksom.
Ja, hon har liksom blivit hon är bara glad för att hon har blivit ett meme eller ett mem.
Ja, precis.
Men om man så klädkod.
Det är trea på min hatlista.
Etta
Hitler, två Stalin, trea Maud Olofsson. Det är de som har begått de största brotten mot mänskligheten.
Fyra Staffan Tapper.
Ja, men det känns fan vad Staffan Tapper har fått mycket skit alltså. Fy fan. För er som inte då vet missade han en straff i VM 74. Mm. Det var mot Västtyskland missade.
Ja, det var väl i en åttondelsfinal eller något som skulle ta.
Men det var ju på den tiden det var så här mellangruppspel i mästerskapen tror jag också, att de spelade så här, först spelade de en grupp och sen så var det en till grupp och sen blev det någon final och semi.
Mm.
Men jag tror att det var något, bakom den historien ligger någonting om att Bosse Larsson.
Alltså inte ny gammal Bosse Larsson.
Nej, men det är riktiga Bosse Larsson.
Fotbollsspelaren
Bosse Larsson. Ja. Världens bästa fotbollsspelare genom tiderna. Ja. Bosse Larsson. Han, som min son är döpt efter. Han skulle ju ha slagit straffen. Men jag vet inte, av någon anledning så ville han inte slå straffen. Det var någonting. Antingen var han utbytt eller skadad. Eller också ville han inte slå straffen. Då tog Staffan en för laget.
Ja. Fy fan alltså. Fy fan. Ja, men du, jag vill bara komma tillbaka till det här, varför jag tycker varför, om man ska klädkoda in riksdagskvinnor så tror jag att du har ett gäng miljöpartister och vänsterpartister på Vamlingbolaget, sossetanter på Gudrun Sjödén, även vissa centerkvinnor, men Men jag tror att Annie Lööf älskar Rodebjer. Mm. Därför att det symboliserar svensk näringsliv så mycket. Mm. Alltså småföretagande. Hon älskar ju småföretagande, den kvinnan.
SD, Big Book.
Det finns väl inget annat parti som är så förknippat med Dressman som SD. Ja,
men det är en herrmode, va?
Ja, damerna kör Big Book.
Ja, då kanske det är Kubik.
Så här konstiga butiker alltså, som bara finns i små, som man bara lägger
märke Mango.
Till. Ja, vad heter det?
Mango. Ja. Nej, men det är
alla de som tittar avundsjukt på Lindex.
Mm. Mm. De går bara runt i jag tror inte att SD-kvinnorna har twill-fit underkläder.
Nej.
Det känns absolut inte kompatibelt med SD.
Vad berätta? Nej.
Men twill-fit känns lite mer elegant, tycker jag, på något sätt.
Okej. Okay. Ja. Mm.
Och då kommer den här fördomen fram att SD klär sig lite lökigt. Lite billigt och lökigt.
Ja.
Det är ju, det är kanske inte riktigt sant längre. Jag tänker de här där Lunda-gänget med Åkesson och Karlsson och dem, att de kanske har lite vassare kostymer än så. Att det är bara alltså blivit någon slags intellektuellt mem.
Men inte Åkesson väl? Åkesson klär sig som han ska ha en smäll på käften, tycker jag.
Alltså, men Jonshoff och Linus Bylund och dem
klär sig snyggt,
tycker jag. Linus Bylund tror jag kan komma med en kashmirpolo från ett bättre märke.
Det kan han, tror att han kör Hugo Boss kostym och Dr. Martins.
Mm.
Jomshoff är min modeförbild inom SD, ska jag säga.
Mm. Han känns... Vad är det som du plockar upp från
honom? Det är hans grafitgråa kostym med ganska smalt skurna, hans snygga frisyr. Han är uttaget snygg, tycker jag, Richard Jomshoff.
Mm.
Han ser ju tyvärr mer ut som en nazist än någon annan, men en snygg nazist. Alltså Albert, han är ju liksom deras Albert Speer på något sätt.
Mm. Okej, ligga gifta döda, Jomshoff, Jimmy Åkesson och
Annie Lööf.
Annie Lööf kan vi ta.
Nej, vi ligga med Annie.
Ligga med Annie,
av dem alltså. Mm.
Ja. Det blev en dålig ligga gissa döda.
Okej, gissa ligga döda. Jimmy Åkesson, Richard Jomshoff och Linus Bylund.
Mm.
Då är det döda Linus Bylund.
Mm.
Då är det,
har du någon motivering till det?
Han verkar bara, han har blockat mig på Twitter.
Jaha.
Ja, det är därför. Jag ska döda den jäveln.
Ja.
och så jag gjorde humor.
Har ingenting med att göra att han har lunchat med Soran, eller?
Nej. Faktiskt inte. Jag bryr mig inte om sånt.
Nej.
Jag har liksom ingen moralisk kompass på det sättet.
Nej.
Självklart gifta mig med Richard Jomshoff.
Mm.
För att det är snyggt hemma. Och ligga med Jimmy Åkesson, självklart.
Ja. Jag tror att han är rätt härlig.
Jag tror också det. Han är lite att ta i.
Mm. Men han har lite så här, några trissor kilon.
Ja, det skulle jag göra. Jag skulle nog... ta det ganska varsamt med honom i början och sen köra hårt på slutet.
Mm. En klassiker.
Det är en klassiker. Jag skulle inte försöka använda den här stunden till att försöka förändra hans syn på integration. Jag skulle bara ägna mig åt att älska med honom.
Ja. Men det där med att ta det lite varsamt i början och köra lite hårt på slutet, det låter lite grann som SDs upptrappning av så här, hur de ser på invandringspolitiken. Att de börjar med att påpeka att vi inte är rasister och sen till slut så här, alla ska till ett läger på en ö, typ.
Ja. Är det verkligen så? Har inte snarare tvärtom? Om man ser på SD 95, då var det så här.
Jo, men alltså det känns som att de har flyttat fram positionerna när sossar och moderaterna börjar gå i SDs ledband.
Ja.
Då steppar ju SD upp sitt game, sitt invandrargame.
Ja.
Det är min uppfattning. Ja. Men det är klart att alltså, det var 92 eller 95 när de höll på att marschera med svenska fanor. Då var det mer hardcore, såklart.
Då skulle man säga, om man skulle göra en sexuell anspelning, då körde de ju analt nästan.
Ja, precis.
Ja, verkligen.
Då använde de ju fula ord.
Ja, det gjorde de.
Det gör de inte idag på det sättet. Nej. Men du, hade vi rundat av Linköping? Eller det var...
Alltså, vi pratade om att dricka öl själv. Mm. Jag drack ju några öl med min vän Per Persson från Ösmo, för övrigt. Faktiskt.
Sjukt.
Ja, kommer från Ösmo. Jag tror han är barndomsvän med Erik Haag.
Och pratar ni om andra kända personer från Ösmo?
Ja, pratade om en kompis, Mats Rosén, som också kommer från Ösmo. Mm. Nej, han kommer inte från Ösmo, han kommer från Nynäshamn.
Mm. Han är inte heller känd.
Nej, inte så känd. Och sen så såg jag att det var match, fotbollsmatch Sverige-Spanien, så då började jag skynda mig hemåt till hotellet. Mm. Och gick igenom ett Linköping nedsläckning då. Klockan var alltså typ 8:30. Mm. Och jag passerade över Stora torget, nej, Sankt Lars torget, och gick förbi två olika kurslokaler där Linköpings äldre garde hade kurs. En kurs var kör, och sjöng kör, och den kurslokalen hade också ett väldigt stort karaktäristiskt skyltfönster, så att hela kören stod på något sätt uppställt framför skyltfönstret. Och det såg väldigt trevligt ut och tryggt på något sätt. Och jag känner mig trygg, för jag känner att om människor som sjunger kör är ute, då kan inget ont hända.
Hörde du det så genom rutan så här? Sia hamba kukan jeli kwenko. Sia hamba kukan jeli kwenko.
Vad var det för kör?
Sydafrikansk frihetssång.
Nej, det var inte Bagarmossen, jag var i Linköping. Ja, snarare så här kungsången eller någonting.
Blommande sköna dalar. Ja.
Gunnar har sån fantastisk baryton, har vi upptäckt. Ja, ja.
Lennart är lasertenor trots att han är 86 år gammal. Tar ju fyrstrukna C.
Och trehjärtstartare. De har trehjärtstartare där inne när, ja, när Gunnar ska ta fyrstrukna. Två gånger har hjärtat stannat. Men då får de igång det. Och sen så gick jag förbi en annan kurslokal där det var väldigt märkligt. Det var gamla människor. Jag beskrev, tror jag, för några veckor sedan hur jag hade sett Hatte Furuhagen och vad heter han, Karl-Uno Sjöblom. Det var så gamla och så darriga människor som satt i ett väldigt upptänd kurslokal med, du vet, så här, flera armaturer i taket av typ ett lysrörs och hade vinkurs. Och det måste ju vara, för jag tänkte så här, det verkar inte så mysigt vin, det ska ju vara lite, så här, lite dämpad belysning. Men det var för att de skulle kunna titta på kulören.
Just det. Och liksom. Men det är paradoxen med vinprovning, att det ska vara väl upplyst då.
Ja.
Det ska kännas som att man sitter i Systembolagets provningsrum.
Ja, men det har väl att göra med att man ska se färger och sådär.
Jag antar det.
Tänker mig. Och sen så att det var väldigt mycket så här anteckningsblock på bordet. Mm. Och då tänkte jag just så här, hur mycket kan de här? Hur mycket är det att de är intresserade av vin? Mm. Och hur mycket är det att de är intresserade av alkohol? Eller hur mycket är det att de är intresserade av det kulturella kapitalet som eventuellt skulle vara att någon gång beställa in rätt vin på en restaurang?
Mm. Jag tror det där med att beställa in rätt på en restaurang, om man är så här 86 år gammal, så tror jag man skiter lite grann.
Ja, men ändå så gick de på vinkurs.
Ja, men då är det nog bara, det är kul att ha någonting att göra, tror jag. Träffa de enda i ens årgång som är kvar i Linköping.
Ja.
Så här, då kommer det så här utskick. Hej, du är en av 13 86-åriga män i Linköping som fortfarande är i livet. Vill du gå en kurs med andra 86-åriga män från Linköping som fortfarande är i livet?
Och så säger kursledaren, känner ni hur det smakar lite enbär? Alla svarar ja. Alla känner, det smakar bara vin.
Ja, precis.
Smakar vin.
Precis, jag har inte så mycket smaklöka kvar, men det smakar. Det är någonting. Det är någonting här. Ja. Det är någon smak, tror jag. Ja.
Det är någon
smak.
Det är plötsligt är det någon som säger så här, gräddkola.
Precis.
Rätt.
Så har du, så här, ser man stå på blocket så med dörr i handstil. Rött.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Signora President, miscribas chileteron, vi prenuen consideron, la vorto in tiunci, ricevis mi ordon.
Du,
ja.
Tänkte faktiskt lite så här i elfte timmen byta ämne och fråga dig, hur är din esperanto?
Mino Esperanto Esto Guto.
Ja, jag visste det. Men var det där låtsas Esperanto eller? Ja. Ja, men hur är din Esperanto?
Nej, jag kan ingen Esperanto.
Jag fick in att jag bara tänkte det att om du var med i den här fördomspodden, då skulle en fördom om dig vara du är väldigt bra på Esperanto. Du har verkligen en Esperanto-aura.
Men det gör mig lite ledsen att du tycker det.
Nej!
För att jag tycker att Esperanto-pratare är...
Töntar.
Ja, töntar är väl tajt, men jag tycker väl kanske att det är folk som går omkring i funktionskläder när de är på semester.
Ja, men det som fick mig att tänka på det var att igår så käkade vi middag med en kompis till Stella. Mm. Som...
Fritzson?
Ja. Faktiskt.
Minna.
Ja. Hon är också som...
Det är min favoritkompis till Stella.
Ja,
också för att hon heter Fritzson. Men också för att hon är väldigt trevlig.
Ja, otroligt trevlig. Ja. Och charmig och cool. Man kan inte säga att hon har Esperanto-aura.
Nej, det kan man
mer säga. PJ Harvey-aura.
Ja, ja.
Men,
det är inget språk, va?
Nej, men det är en coolhetsfaktor.
Ja, det är så. Ja.
I alla fall om man är född 1969. Jag tror att, det är som att det skulle vara coolt att ha Sten och Stanley-aura på 80-talet.
Ja, men så här, Anders Berg, säg det coolaste du vet.
Ja.
Okej, lyssna. Håll. PJ Harvey.
Ja. Du sa...
jag faller ju baklänges här i lokalen. För att jag glömt bort det. Så här, det blir inte coolare än PJ Harvey.
Nej, men, och många så här musiklärare i Linköpingstrakten applåderar. Men inte många coola tycker det är så coolt. Men i alla fall. Det finns flera paralleller mellan dig och Minna.
Mm.
Dels att ni heter Fritzson. Mm. Sen att ni har föräldrar som... var över 35 när ni föddes.
Mm. Fast mina var 33.
Okej. Okay. Ja. Ja,
men
dog
typ.
Men
det hennes föräldrar var lite äldre då.
Ja, de var lite äldre. Men de hade varit ihop länge. Och sen att ni båda två är ensambarn.
Mm.
Mm. Och hon, då frågade jag hur hennes föräldrar hade träffats genom Esperanto. De var båda två stora Esperanto-fantaster, hennes föräldrar.
Gud, det är vilken mysig historia.
Alltså jävla mysigt. Och de är upphovspersoner då, de här två föräldrarna, till det största Esperanto-träffen i Europa.
Mm.
Så att varje år så åker de på Esperanto-träff. Och pratar Esperanto, bara för att prata Esperanto.
Och var är den här? Är det på olika ställen?
Det är på olika ställen, som många sådana här, som Jamborees och sånt också är.
Man det är så här olika ställen, så man vet inte vilken stad det är, för de säger inte städernas namn.
Nej.
På Esperanto.
Nej.
Så det är så här Stockholmio. Londu. Alltså,
fast inte Stockholmio och Londu, utan snarare så här
Parisi.
Växjöko eller Koldingigo. Alltså sådana.
Ja, precis.
Så här Würzburgururururururur.
Pragala
är för stort.
Pragala, jag älskar Pragala.
men då så började vi prata om det här med Esperanto. Alltså vad har du på Esperanto förutom att du inte kan Esperanto? För att du kan bara prata låtsas Esperanto.
Nej, men det jag vet att det är sånt där, ett sånt språk som är skapat för att kunna, alltså för att olika europeer då, främst kanske, för eftersom det var där började, skulle kunna mötas över nationsgränserna. Det är liksom liksom många andra sådana här språk, så är det fredens språk. Alltså det finns en fin tanke bakom det. Och det drar ju till sig en viss klientel. Alltså så här fredstöntar.
Klimataktivister och fredstöntar och HBTQ-are samlas under Esperanto-flagg. Esperanton har 100 ord för kärlek mellan män.
Men inget för krig.
Nej.
Nej, men det är väl det krig. Nej, men det är väl det jag har på Esperanto. Och sen att man har plockat då, alltså tanken är väl att skapa ett språk som där man hittar gemensamma nämnare i olika, alltså både, det är väl både latinska och germanska språk där man hittat så här gemensamma nämnare.
Ja.
Eller är det baserat mer på latinska?
Jag tror baserat på framförallt på spanska.
Okay.
Så det mest imperialistiska språket i världshistorien har vi ändå fått. Men det är ju, det spanska, det ska ju vara väldigt lätt.
Fascismens språk.
Och framförallt kanske...
Konquistadismens språk.
Kolonialismens stora språk också. Ja. Indiandödarspråket som vi skämtsamt brukar säga.
Mm.
Men det ska vara ett antiimperialistiskt, för annars finns ju olika så här lingua francas som liksom engelska eller tidigare franska eller tyska, så här. Men det ska vara ett språk som inte är smutsat av internationell storpolitik.
Jag har ju en bakgrund inom Esperanto. När jag gjorde ett litet humorprogram på P3 som heter Carpe Fucking Diem, då gjorde jag en sketch som var en radioreklamkampanj för en Esperanto, en humorklubb i Stockholm. som var på Esperanto. Som var på Esperanto, som jag hade då översatt via Google Translate. Som var så här: Stockholm Esperanto in humorklubbin. Alltså då, Odengatan. Estokorsit bid estest. Och sen var det så här. Det är som en, tänk dig som en reklam för en stand-up-klubb, ja, fast på Esperanto. Det var, och så, det var liksom... en sån sketch som är liksom, man genomför den fullt ut, ja. Och så litar man på att den bär.
Ja, vet det, inte jag bär, för mig bär den. Ja, men jag kan tänka mig att om minnas föräldrar lyssnade, då hade de bara direkt antecknat adressen och dit. De har inte fattat att det var ett skämt. Det står ett gäng, väldigt många esperanto och fantaster och bara, det är roligt det ska bli med humor på esperanto.
Men jag minns att vi satt och pratade om det i redaktionen också. Om det var någon som tyckte att, att sketchen behövde en presentation.
Mm.
Att man inte skulle förstå att det var en reklam för en esperanto liksom stand-up-klubb i Stockholm.
Mm.
Och jag tyckte att den var tvungen att stå på egna ben. Att den liksom inte fick... Det är som att ett konto på Facebook eller Instagram där det står obs-satir, det blir inte kul. Hur roliga grejerna i inläggen är, det blir inte kul om det står att det är ett satirkonto.
Nej, det är verkligen sant. Men eftersom hela sketchen var på Esperanto så förstod man ju inte att det var på Esperanto.
Nej, men man hörde ju liksom så här.
Alltså det var låtsas.
Ta då en esperanto så här stand-up så här humor in klubb in. Så.
Men jag frågade mina om just, för nu säger du till exempel stand-up.
Mm.
Hur är det med låneord och så där esperanto? Om esperanton har influerats av andra närliggande språk eller andra språk? Det är, så är det.
Mm.
För att hennes pappa jobbar också med att översätta litteratur till esperanto. Eller jobbar, tror jag inte. Det är inte så betalt.
Han gör det.
Det är hans innebandy. Men då säger,
det hade varit roligt om alla Sveriges brandmän istället för innebandy översatt till esperanto. Om det var fördomen om brandmän, det de gjorde när de inte hade utryckning.
Sveriges esperanto tätaste förort Älta. Men hon sa också att när hon var 8 år, då pratade hon flytande esperanto.
Mm.
Därför att de pratade nämligen väldigt mycket esperanto hemma. Mm. Och inför det årliga sommarläget nere i Danmark, som var då 2009, då skulle Minna kunna klara sig helt på esperanto.
Mm. Men hur är hennes esperanto idag?
Nej, inte så bra, men hon körde lite esperanto. Det lät precis typ så som du härmar. Men att de säger något ord, typ isho eller något sånt där, före en fråga som man vet att det är en fråga.
Okay.
Så de säger ett ord och sen ett påstående och då blir det en fråga. Så då behöver man inte ha verbformer för fråga. Liksom.
Okej, okay, så det är, lite, är det enkelt på det sättet?
Ja, det är lite som spanska. Det är egentligen att du bara gör ett påstående med en liten uppton på slutet.
Så om jag hade kunnat esperanto så hade det liksom med caset att jag och Minna Fritzson var lika var blivit ännu mer bättre.
Jag tänkte så här, gud, hon heter Fritzson och kan esperanto. Det här är så samklang med Fritte på något sätt.
Ja. Men jag är både glad och ledsen att du tror att jag har en esperanto-aura.
Men har du aldrig varit fascinerad av esperanto?
Inte så att jag har börjat läsa om det eller läsa Nej, men jag kan ju fascineras av idén med ett sånt språk, så här hjälpspråk eller så. Jag vet inte, det finns någon term för det. Men konstruerade språk helt enkelt. Det
finns inte så många, va?
Det finns något som heter Ido också.
Ja, det är en variant av esperanto.
Ja. Alltså, men var det idioma... någon schwiss, va?
Jag tror att de ansåg att esperanto var för komplicerat och då skapar man det här idioma franca eller vad det heter, något det heter idioma.
Men det finns något som heter interlingua också.
Okej. Okay. Ja, det låter också som att det är en variant av esperanto.
Mm.
Alltså de också jobbar med spansk, italiensk, fransk, portugisisk.
Men sen har du ju en massa kreolspråk också. Det är en intressant företeelse.
Ja, men det är väl mer mashups av olika språk.
Ja.
På samma sätt som är inte swahili också ett mashup av olika stamspråk, bantuspråk.
Det kan det vara.
Ja.
Jag passar där, men det är mycket möjligt.
Och sen har vi afrikans, en mashup mellan holländska och engelska, va?
Ja, fast det är väl i princip holländska, va?
Ja, det är det.
Tror jag.
Ja.
Det är nog bara att det kallas det för att det var den holländska som borna pratade om flytta ner till Sydafrika.
Ja, just det.
Jag skulle säga att det, men där kan jag också ha fel.
Ja. Ja. Men du,
språkpodden.
Språkpodden.
Välkommen till språkpodden.
Jag var väldigt fascinerad av esperanto när jag var liten. Jag tyckte det var fascinerande att det fanns ett språk som människor hade hittat på intellektuellt. För att jag var tidigt medveten om att språket hade vuxit fram organiskt från ett ord för sten och akta dig till ett fantastiskt system där man kan i princip måla med ord. Men att esperanto, det hade faktiskt människor satt sig ner och diskuterat i grupp. Vad ska vi nu kalla färgen röd för? Rossa. Ja, bra. Då skriver vi rossa här. Nu heter det det. Så här, det fascinerade mig nog enormt. Men samtidigt så avdog min fascination enormt när jag insåg hur otroligt språkobegåvad jag själv är. Att jag kunde inte lära mig något. För att plötsligt blev det blev ointagligt. Esperanton blev för mig ointaglig.
Men det finns ett annat intressant projekt som jag läste om som heter typ interslaviska, som är ett försök att bygga ett slaviskt språk som är så nära de olika slaviska språken som möjligt. Så att liksom från Uralbergen och ner till Bosnien i princip ska kunna prata och förstå varandra.
Och det är ju fantastiskt.
Ja, men det är väldigt spännande. Då tror jag också att det var någon professor som hade jobbat med det lite vetenskapligt och försökt hitta då de liksom också lite så här digitalt kanske. Nu det här är också en sån här typ en kvalificerad gissning, men kanske att han alltså matade in olika slaviska ord från olika slaviska språk och sen så tog han liksom de ringarna in dem som flest förstod eller som användes av flest och sen så hittade han då liksom grupper av ord då som hängde ihop på något sätt. Och så det tyckte jag också lät väldigt spännande. Det är ju då Det är väl esperanto för dem.
Typ. Men är det också det syftet, ett fredsbevarande språk eller snarare ett stärka den slaviska identiteten?
Ja, det var nog för hans del. Det känns inte som att han hade någon slags nationalistisk tanke bakom det, utan det var nog mer att slavisktalande skulle kunna kommunicera lättare med varandra. Jag vet inte, det finns ju vissa slaviska språk som är väldigt så här besläktade från början ju. Men det finns ju sydslaviska dialekter och så här, men då så att och olika grupper inom de slaviska språken. Så att jag vet inte hur pass tätt till exempel ryskan eller kroatiskan ligger varandra om man jämför med till exempel med engelskan och svenskan och tyskan och så här, hur nära de är varandra. Men det finns ju säkert en massa lingvister som lyssnar på 4 meter.
Vet att han som uppfann esperanto var polack.
Okej.
Okay. Så att han var ju flytande på slaviska. Fluente på slaviska som man säger på esperanto.
Fluente är ente slavico lingua.
Fluente en slavico lingua. Så heter det.
Men du är så jävla bra på esperanto.
Tack. Ja.
Men du vet en annan grej med esperanto var ju att jag tror att när vi skulle starta podden Alla mina kamrater så hade vi en skiss att det skulle heta Esperanto-magasinet, tror jag.
Ja, men det har jag också hört talas om. Ja. Och det tycker jag också, men det retar mig att ni skulle kalla det för Esperanto-magasinet. Det är ju klart att du är med i AMK, det gör ju Esperanto-faktorn hög, men David Druid och Martin Sonneby har ju ingen Esperanto-aura.
Nej, men det var väl ett försök att göra något lite knasigt, som att kalla ett humorprogram för Knässet. Jag tror att det var ett knasigt namn bara. Men sen så fick vi den här signaturmelodin då, som var Anita Hegeland som sjöng Alla mina kamrater. Och då kom vi på att podden ska heta Alla mina kamrater också.
Självklart, det är klockrent.
Ja. Så är det.
Så det namnet är fortfarande inte taget.
Ja, på podd, ja.
Coolt.
Ja.
Coolt.
Så up for grabs. Du, Anders, vi ska tacka för oss, va?
Det ska vi göra. Har du någonting som händer framgent?
Ja, men jag vill bara plugga en grej. Och det är en fantastisk föreställning som jag ska vara med i som heter Oslipat tolkar till 10.
Alltså det är Titiyo Jaa, Amadou Jaas dotter.
Amadou Jaas dotter, ja. Och Nene Cherries och Igla Cherries halvsyster.
Just det.
De här tolkarföreställningarna, det är ju liksom att vi bjuder in några komiker som får välja då olika artister eller en artist låtar och göra om dem som stand-up. Så man har då Come a long way, då kanske det handlar om att jag var främling.
Okay.
Eller det är en fri tolkning. Alltså Tårarna av Jakob Hellman handlar kanske om att bli lämnad.
Just det.
Ungefär så. Just det. Och då är det 5 komiker, då är Ahmed Beran, Sinat Pirzade, Elinor Svensson, Lisa Eriksson och jag som ska tolka då 5 låtar till 10 låtar. Och till 10 kommer med en liten intim sättning då och spelar låtarna. Så det är liksom, hon är på plats.
Så hon kör liksom till 10 och kör skiffel.
Lite så. Och det är på Bonden bar, så det är ju extremt tight. Så det är liksom 120 plåtar eller någonting.
Sen är det smockat.
Sen är det smockat. Ja. Och de har vi släppt nu och det kommer bli episkt. Jag var såg till 10 på Gröna Lund, eller på Skansen i somras. Så det var så jävla bra.
Ja,
hon är fruktansvärt bra liveartist. Ja. Så bara hon är värd biljettpengen. Och sen så är det då roliga komiker också. Så gå in på oslipat.com eller sök upp det på biletto.se och köp din biljett redan nu.
Det ska jag göra.
Mm. Ta med din fina familj också.
Det ska jag absolut göra. Vilket datum var det?
Det är torsdagen den 14 november.
Då vet
så
jag
det är en knapp månad.
Härligt. Mm. Ja. Då vill jag få tacka för dig och önska dig en trevlig helg.
Tack snälla.
Hej.
Hej då.
Iluda skune
Joyen fanetso
Malandona domo
Joinda verdezzo
La pasta neia
Terbomentaro
Militaros
Alla arbaro
La doma estas liberoi Libera sed ne sola Naturum casuno de bonos
Mia doma rei
Se la doma nida arritus Mi mal inspiritus Dom arigenis en liberitus Domo arigato
Nenecessos
Domo arigato.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.